Ibland pratar man kanske lite för mycket. Vi får väl se hur djupt det blir och hur det blir. Men det kändes gott att få stanna lite mer inför det här på långfredagen. Och texterna göra det kanske lite mera än vad man gör i en predikan. Sen vet inte jag om det blir väldigt olikt en predikan och vad som blir skillnaden mellan bibelstudie och predikan just nu i alla fall. Men det kommer att bli en del bibelställen och så. Men jag vill också be. Ja, min Gud, dig tillhör äran. Tack för att vi fick sjunga det. Tack för att vi fick lovprisa dig med det. För det är det det handlar om den här dagen. Att det är dig det tillhör äran. Med ditt blod har du köpt oss. Du har räddat oss, frälst oss och lyft oss. Jag tackar dig för att vi får stanna inför dig, Jesus Kristus, den här stunden. Tack för att du öppnar våra hjärtan. Du har någonting till oss, var och en. I Jesu namn. Amen. Jag har tänkt att ha rubriken Korset, nyckeln. Och så ska det genomsyra. Jag kommer att säga några nyckelord strax också. Men lite om den här dagen. Om vi säger ifrån Gamla testamentet så var det försoningsdagen. Israels stora botedag. Det var det största de kunde fira. Det var den viktigaste högtiden, påsken, långfredagen som de firade sen uttåget ur Egypten, när judarna blev fria från Egypten. Kommer in lite mer på det sedan. Men vi kan också fundera lite på hur ser vi på påsken idag? Långfredag. Vi har några lite yngre här. Vi kanske tycker det är en lång dag. Jag ska berätta för er och de andra får också höra på. När jag var ung för... Ja, jag tycker själv att det inte är så länge sedan. Men när jag började räkna åren så är det nog länge sedan. Och när jag säger årtalen till er som är födda på 2000-talet och 90-talet och så. Så tycker ni, oj, hon är mossgammal. Men det är några år sedan. Då var allt, vi fick inte göra någonting på långfredagen. Vi fick knappt lyfta en sax kan jag säga. Det låter lite mossigt kanske, men det var faktiskt så. Och det var inte bara hos oss som var de kristna hemmen, det var så i samhället då. Det var inga affärer öppna. Går vi ut och tittar nu så tror jag inte det är en affär som är stängd istället idag. Inga restauranger var öppna. Ja, det är någon nickar. Det kanske finns någon som håller kvar vid det, men det är inte många. Inga restauranger var öppna. Nöjesplatser var stängda. Jag läste någonstans att till och med 1969, då hör ni ju här att det är ett tag sedan, så var det stängt alla nöjesplatser. Och jag är ju uppvuxen i Göteborg och där har vi ju Sveriges största nöjesplats, Liseberg. Och det var stängt, inte för att vi fick ju inte gå på det överhuvudtaget. Jag kan säga en sak, det hör egentligen inte till här, men en liten rolig grej med Liseberg. Ni ska veta att jag då växte upp i Liseberg och vi fick inte gå nästan dit. Men så fick vi det en gång och det var 1973 tror jag. Och då den dagen, men vet ni vad det var den dagen? Då var det ingenting, det var nästan ingen åkattraktion öppen för våran kung hade dött då. Så första gången vi fick gå på Liseberg så var det inga åkattraktioner för det var stängt då. Ja, det var bara en liten grej jag kom på nu. Men hur ser vi på påsken idag? Går vi ut och frågar folk, man ser det i frågespalter. Ja, då är svaren ja, påskgodis. God mat, vänner, träffa vänner, resa bort. De säger att det är den största resarhelgen och största mathelgen på året. Ja, det är ju stort. Men det vi ska stanna inför idag, det är mycket, mycket större än det. Tänk det vi har. Rubriken som är det korset, nyckeln. I första Korintsebrevet 1:18 står det att korset är en dårskap. För de som går förlorade. Men för oss som räddas så är det en Guds kraft. Det är det vi får stanna vid. Och de här nyckelorden som jag har tänkt att det ska genomsyra den här studiet. Det är försoning, förlåtelse, befrielse och kärlek. Och så ska jag knyta ihop det på lite längre fram sen med hur det kan gälla för oss idag. Men det här som hände på långfredagen är ju förutsagt ifrån Gamla testamentet. Jesaja 53 talar om att han var en föraktad man. Det talar om att han skulle lida för människornas skull. Jesus, han kom enkelt. Han kom inte storslaget. Utan han kom som en enkel och ringa tjänare till oss. Guds avsikt var att rädda världen, rädda oss genom en lidande tjänare, genom Jesus Kristus. Förväntade de sig det, de som levde då, som vi säger nu, Nya testamentets tid. De hade ju läst profeterna, de hade läst att för de gamla testamentet, det var ju det de hade skrifterna, att Messias skulle komma. Förväntade de sig att han skulle komma så enkelt? Nej, de väntade sig en ståtlig konung som skulle komma. Men Guds väg är inte som våran väg. Hans tankar är inte som våra tankar. Men vad var Jesus styrka då? Om han nu inte kom som en storstilad man. Ja, han var ödmjuk, villig, barmhärtig och kärleksfull. Det är ingen dålig styrka. Men de som levde då, många missade ju att han var Messias. För han kom inte som de hade förväntat sig. Ändå så hade profeterna ända ifrån Mose och hela vägen så hade de talat om att det skulle komma en som var mycket större än dem. Som skulle komma som fredsfursten talas det om. Messias den efterlängtade. Men han var en segerrik konung. Och när han väl kom, många drogs till honom. Även om de inte fattade att det var han som var den utlovade Messias. För det gjorde de ju inte. Så drogs de till honom. Alla människor, många under och tecken som han gjorde. De såg hans under och tecken. De såg hur bröden och fiskarna förvandlades så det räckte till många, många tusen. Och så såg han människorna. Han såg var och en och alla lika värdefulla. Det spelar ingen roll med hudfärg eller utseende eller kön eller någonting. Alla människor såg han lika värda. Alla är lika värdefulla. Så hade vi överste prästerna och de skriftlärde. De tyckte ju inte om honom. De var ju på honom hela tiden. När han gjorde under på en sabbat, ja då var de där och hötte med näven. Så kan man ju inte göra. När han förlät synder, vem tror han att han är egentligen? Så de övergav honom. Han blev plågad och sargad för våran skull. Och vi ska strax läsa händelsen från Johannes evangeliet. Hur Johannes perspektiv har tänkt att stanna. Men bara lite kort innan. För alla fyra evangelisterna. Det är ju en av de saker som alla fyra har med. Det är ju hela den här händelsen med korsfästelsen och uppståndelsen. Och de har med det rätt så lika. Men studerar man ordentligt så har de olika detaljer. De fokuserar lite olika. Och det är ju så att de skriver och betonar, skriver till olika och betonar lite olika. Matteus, han skriver främst till det judiska folket och då betonar han Jesus som kung. Det kan man ha med när man läser i de här evangelierna. Markus, han koncentrerar sig på romarna och betonar Jesus som Guds tjänare. Och Lukas, han koncentrerar sig på grekerna och betonar Jesus som den perfekta människan. Och vilka skriver då eller betonar Johannes till? Jo, alla. Och han betonar Jesus som Guds son. Och då läste vi ifrån Johannes kapitel 19 och från den 17:e versen, eller det är lite, jag måste säga 16b börjar jag med. Johannes 19 och 16 där. De tog Jesus med sig, alltså det var när han hade blivit utlämnad till att korsfästas. Så tog de Jesus med sig. Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas huvudskalleplatsen på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Det anslaget läste många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överstepräster till Pilatus: skriv inte judarnas konung utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Pilatus svarade: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade kommit tog hans kläder och delade dem i fyra delar, en åt varje soldat. Också livklädnaden tog dem, men den var utan summa, vävd i ett enda stycke uppifrån och ända ner. Därför sa de till varandra: vi ska inte skära sönder den utan kasta lott om vem som ska få den. Till skriften skulle uppfyllas: de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var Klopas hustru, och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, se din son. Sedan sa han till lärjungen: se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Jesus visste att allt redan var fullbordat och han sa därefter för att skriften skulle uppfyllas: jag törstar. Där stod ett kärl fullt med ättikvin och de fäste en svamp fylld med ättikvin runt en isotopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Eftersom det var... Nu ska vi se här. Hur länge jag skulle läsa. Vi läser lite till, ja. Eftersom det var tillredes och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten. Det var nämligen en stor sabbatsdag. Bad den Pilatus att det korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på de som var korsfästa tillsammans med honom. Först på den ena, sedan på den andra. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, då krossade de inte hans ben. Men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta har vittnat för att också ni ska tro att hans vittnesbörd är sant. Han vet att han talar sanning. Till detta skedde för att skriften skulle uppfyllas: inga ben ska krossas på honom. Och ett annat skriftställe säger: de ska se upp till honom som de har genomborrat. Ja, vi började med vandringen till Golgata. Vilken vandring det var egentligen. Och så, det står här också att han fick bära sitt kors själv. Det var vanligt att man bar korset själv. Den dödsdömde, den korsfäste, skulle bära sitt kors själv. Det var ju ett vanligt avrättningssystem som de hade på den tiden. Ett fruktansvärt grymt, det grymmaste man kunde ha. Men de andra evangelierna, Matteus, Markus och Lukas, där står det att det var Simon från Cyrene som bar korset. Man tror väl att han bar korset en bit själv, men sen smärtan och tyngden så fick Simon ta över. De gick genom staden, genom folkmassan, genom huvudgatan för att vara till allas beskådande. Man skulle sätta skräck i folket. När de hade de dödsdömda brottslingarna så var det ju också för att avskräcka folk. Och här gick de fram. Sen hängde de honom på korset. De band honom till händer och fötter. Ohyggligt smärtsamt. Sen tänker jag lite på anslaget. Pilatus hade skrivit ovanför där. Så hade han skrivit Jesus från Nasaret, judarnas konung. Men det blev protester. De här skriftlärda, överste prästerna, de här som tyckte de kunde mycket bättre, ville tillrättavisa Pilatus och säga, skriv inte så, skriv istället att han säger sig vara judarnas konung. Men Pilatus, han rubbade inte en tum på sig. Nej, det jag har skrivit, det har jag skrivit. Vad hade Pilatus för motiv till det egentligen? Han kunde ju ha ändrat, han kunde ju gjort dem till lax. Men hans motiv var antagligen att såra judarna. För det visste han att han gjorde då. Men jag tänker så här, att motivet det spelade ingen roll. För det var Gud som bestämde textens innehåll. Det var han som hade sitt finger med i vad det skulle stå där. Sen när han hänger på korset så händer det en del saker. Det står att de delade upp Jesu kläder i fyra delar. Det var en vanlig sed att de gjorde så med kläderna ifrån den korsfäste. Långskjortan, det var det dyraste, det finaste plagget. Det var i ett stycke och det skär man inte sönder utan kastar lott. Och det står här där jag läste om att det uppfylldes. Det stod ju i Saltaren 22:19. De delar mina plagg mellan sig och kastar lott om mina kläder. Ja, hur mycket är det i den här texten egentligen som går att uppfylla sig ifrån Gamla testamentet? Det är en hel del som gör det. Hela det här dramat, man säger så, hela händelsen här är ju profetier ifrån Gamla testamentet. Sen har Jesus ett samtal där när han hänger på korset. Och det förundrar mig. Jag undrar om någon annan som har hängt på korset hade sådana samtal som han hade där. Tänk att hänga på korset. Bara det är ju en... Ja, bara hänga där. Det är ju jättejobbigt kan jag tänka mig. Rätt ut med händerna och så. Och en lång stund. Och så börjar han att prata. För det här var ju rätt så länge. Och så började han att prata med sin mamma. Hon fick en son, Johannes. Och han fick en mor i Jesu mor, Maria. Varför skulle det just bli Johannes som skulle få en ny mamma? Skulle få Jesu mor som sin mor? Att det inte var hans bröder. Antagligen så var ju Josef, Jesu jordiska pappa, död. Och då var seden på den tiden att den äldste skulle ta hand om sin mamma. Och det var ju Jesus då. Men sen hade han ju bröder. Varför var det just Johannes? Ja, jag har funderat lite på det, men jag vet inte om jag har något sådär jättebra svar. Det jag kan tänka mig är Johannes var närvarande där då. Han var där i den stunden då. Och Johannes, han beskriver ju sig själv som den lärjunge som Jesus älskade. Jag vet inte om jag egentligen vill tro att det var därför. För jag tycker det är så bra. Jag hade svårt för det här när jag var yngre. Den lärjunge som Jesus älskade. Han älskade väl allihopa. Han älskar oss alla lika. Ja. Och det är det som är poängen. Och det var det som Johannes har fattat. Så tänker jag idag. Att jag kan säga, jag är den som Jesus älskar. Vi kan göra det allihopa. Och här har Johannes fattat det. Sen tänker jag lite på Maria, Jesu mor. Hon stod där vid korset. Hur kände hon sig egentligen? Och vad var det för tankar som gick igenom henne? Hur upplevde hon det i sin kropp? Vad kom hon ihåg? Sen ungefär 30 år tillbaka, lite drygt, vid Jesu födelse. När herdarna kom och hyllade honom. När de vise männen kom och hyllade honom. Och det står då i de texterna att hon gömde, begravde det i sitt hjärta och kom ihåg det. Tänkte hon på det när hon stod vid korset? Tänkte hon på vad Simeon sa i templet när de var där vid reningen? Då säger han att det ska gå ett svärd igenom din själ, sa han till Maria. Jag är övertygad om att det gick ett svärd genom hennes själ när hon såg Jesus hänga på korset. Hur mycket hade Maria fattat av Jesu uppdrag? Hur mycket hade hon fattat av sitt eget uppdrag? Den gången när ängeln kom och sa att hon var benådad, att hon var full av nåd, att hon var utvald till Guds tjänarinna, att hon var utvald att bära världens frälsare. Och hon sa ja, låt det ske med mig som du har sagt, sa hon till ängeln. Hon sa ja till det. Men fattade hon som tonåring vad hon egentligen sa ja till? Och vad tänkte hon på när hon stod vid korset? Ja, det är ju bara sånt som jag kan fantisera och gissa om. Vad jag själv skulle ha gjort där. Vad jag själv skulle ha känt. Det hade ju varit en fruktansvärt jobbig stund. Och det tror jag att det var för Maria. Men sen är det några jag saknar här i texterna. Och vad jag kan minnas nu, jag har inte lusläst just inför denna påsken alla evangelierna. Men jag har läst Markus rätt så ingående också. Men jag tror inte att det är någon som har dem med just där. Lärjungarna. Var var de någonstans? De som hade gått med Jesus i 3 år. Ja, det var Johannes. Johannes är ju här bara. Men inte de andra står inget om. Vad tog Petrus vägen efter förnekelsen? Hur mådde han den här stunden? Och vad märkte de av det överhuvudtaget? Ja, jag tror ju mitt sinne att någonstans fanns de där. De kunde nog inte låta bli och tjuvtitta lite och vara med lite grann. Även om de var i skymundan. Även om de inte gick fram så mycket. Men jag tror att det var kaos i lärjungarnas huvuden. Vad är det som sker? Jesus hade ju sagt att han skulle bli utlämnad och han skulle dö, han skulle uppstå. Men kan man ta in det? Nej, jag är inte så säker på det och jag tror inte de kunde det. Jag tror det var kaos för dem. Därför tror jag inte att de var väldigt nära. Men någonstans fanns de nog, i alla fall i periferin. Men sen säger han att det är fullbordat och så gav han upp andan, står det. Frälsningsverket, profetierna från gamla testamentet om Messias första ankomst har gått i uppfyllelse. Jesus, han har fullbordat sitt uppdrag. Han överlät sig åt döden, böjde sig ner och gav upp andan. Han var vid fullt medvetande till han gav upp andan. Och i den stunden så blev han också skild ifrån Gud. En skilsmässa ifrån Gud. Även om den var tillfällig. Men just den stunden när han tog världens synder på sig. Så blev han skild ifrån Gud. Den fysiska smärtan som han upplevde både på korset. Och som han upplevde när han blev pryglad. När han blev pinad av Pontius Pilatus. När allt det här sker. För det var ju fruktansvärd smärta. Och det är nog fler än jag som har sett den här filmen om Jesus för några år sedan. Det gjorde att jag fattade ännu mer vad det är. Men jag tror inte jag kan fatta det till fullo vilken smärta det var. Men ändå så tror inte jag att den fysiska smärtan var den värsta för Jesus då. Jag tror att den smärtan, den andliga smärtan som att vara skild från Gud var den största då. Min Gud, varför har du övergivit mig, ropade han. Sen så står det också om att de krossade benen. De ville vara säkra på att de dog. De gjorde det på rövarna, står det. Men så kommer de till Jesus. Och så ser de helt ordentligt. Han är död. Därför krossar de inte benen. De stack upp sidan med en lans. Så det kom vatten och blod. Koagulerat blod. Och det betyder ju att blodsmässan var skild. Eller det hade skilts ifrån blodsmässan. Och då var han död. Hans hjärta hade brustit. Man visste att han var död. Och så har vi orden då från andra Mosebok. Och ni får inte krossa några ben på det. Det var regler för påskalammet. Jesus är ju det stora påskalammet. Så det är också ifrån Gamla testamentet. Jesus han dog samtidigt som offerlammet för påskmåltiden slaktades. Inga ben brutna i dessa lamm. Jesus, Guds offerlamm, var ett fullkomligt offer för världens synd. Det behöver inte vi offra. I Gamla testamentet så var det ett komplicerat system när man skulle komma och få syndernas förlåtelse. Man var tvungen att offra ett djur som ersättning för människan. Och så förde man över sin synd i djuret och så offrade det så man kunde bli ren inför Gud. Ja, nu blir det överfört till Jesus Kristus, vårt påskalamm. Så vi behöver inte göra den här proceduren. Det är redan gjort, det gjorde han i vårat ställe. Ja, jag var inne lite på den första påsken ifrån Gamla testamentet, uttåget ur Egypten. Jag vet inte hur många det var som tittade på tv igår kväll. Men under hela påskhelgen så ska de ju visa Bibeln i tv. Visst är det fantastiskt? Det tycker jag att det är. Hela Bibeln ska de visa. Jag tittade på det igår kväll. Visst, när man har läst och så här så vet man ju att det kanske inte är precis som det står. Men så är det ju med alla böcker som de gör film av i tv eller för de gör film av. Så blir det ju inte riktigt så. Men jag tyckte ändå att det var bra. Och jag tycker det här går att hoppas att många, många tittar på det här. För att det är ändå ett budskap som vi får ut. Men där var det med ifrån Egypten, slaveriet där. Och så Mose kom, Gud hade sänt Mose för att befria Egyptens folk. Han hade hört deras rop. Men farao vill inte släppa dem. Och så har vi många plågor. Den ena efter den andra. Och så den sista som blir dödsstöten kan man ju säga för hela Egypten. När Gud säger åt Mose, säg åt dem att de ska döda ett lamm. De ska slakta ett lamm och så ska de ta blodet och så ska de stryka det på dörrposterna. För i natt så kommer en dödsängel gå fram och döda allt förstfött i Egypten. Men för att era barn ska bli skonade, för att inte de ska bli dödade, så ska det strykas blod på dörrposterna. För då vet dödsängen att någon annan har dött i deras ställe. Ett lamm hade dött i deras ställe. Ja, vi firar påsken. Vi minns detta för att Jesus Kristus är detta lamm. Det felfria lammet. Han har dött i vårat ställe. Ja, det här var själva händelsen och den kommer jag in på lite mer kanske ändå, men det jag har tänkt också stanna för nyckelorden. Jag vet inte om ni kommer ihåg dem och jag ska inte heller pumpa er på dem för jag kommer ihåg dem. Nyckelorden försoning, förlåtelse, befrielse och kärlek. Vad kan det betyda för oss idag? För de var ju i hela den här texten så har vi ju de här nyckelorden. För det var ju det Jesus gjorde. Jag ska stanna vid dem. Försonas. Försoning. Vad är det egentligen? Jag har slått upp det en gång i ordbok. Jag vet inte om du har samma benägenhet som jag Janne, att göra det. Men när det är lite sådana här ord som man kanske inte använder jättevanligt, men ändå så använder man dem, så är det, och man vet vad det är, så är det lite roligt ändå. Vad skrivs de som? Och då stod det så här: bli vänner igen, återställa vänskap. Men så står det också, och det tyckte jag var så bra: få gemenskap med Gud, befrielse från synd. Det stod i en svensk ordbok. Så visst är det bra, för det är ju det som försoningen är. Försoningen, den är rik, den är väldig. Vi är friköpta, vi är återlösta. Det är också ett ord som man kanske skulle slå på: återlösta. Han har ju löst oss ifrån synden. Det är fantastiskt. Men det är också obegripligt. Och det här obegripliga, det stavas nåd. För det är det som det är. Det är nåd. En nåd som är över allt förnuft, sjungs i en sång. Det enda jag vet är att nåden räcker, sjungs i en annan sång. Ja, det är det som är nåden. Vi sjunger också en sång: nu är försoningsdagen kommen för världen all. För Kristus har fullbordat lagen, Satan har bragts på fall. Ja, det var det som hände. Det är försoningen det. Det Jesus gjorde, och det gäller för oss idag. Befrielse från synd, få gemenskap med Gud igen. Sen har vi förlåtelsen. Och förlåtelsen har vi fått igenom korset. Men vi har också fått gåvan att förlåta. Att vi också ska förlåta, glömma saker och ting. Han som tog på sig all vår synd och räddade oss ifrån syndens konsekvenser, får vi också förlåta andra. Men vad var då syndens konsekvenser, kan man ju fråga sig. Jo, både Guds dom och döden. Vi var ju skapade av Gud till att leva i gemenskap med honom. Han skapade oss. Han skapade människan sist för att ta hand om djuren, för att ta hand om allting. Och så säger han: lev i gemenskap med mig. Och så planterade han trädgård. De fick äta av allt utan ett enda träd. För då ska ni dö. Men så blev de lurade utav ormen som var sketnar av djävulen. Det här vet vi, men vi behöver kanske påminna oss ibland om det här. Och så åt de av frukten. Och de dog inte den fysiska döden. Men den död Gud hade menat var ju att de dog ifrån honom. De blev skild ifrån honom. Synden kom in, syndafallet. Men nu har vi fått den förlåtelsen genom att Jesus stod på korset. Och då får vi leva i den reningen. Men vi behöver komma och bli renade. Lite nu och då. För vi blir ju lite nedsmutsade. Och jag har en liten favoritbild av detta. Hur vi kan få komma och bli renade. Och det hör också ihop med påsken. För det var ju alldeles före detta vi läste om långfredagen. Så hade ju Jesus en måltid tillsammans med sina lärjungar. Den sista måltiden. Och Johannes, han skriver om vad Jesus gjorde. Att han tvättade lärjungarnas fötter. Och jag tänkte, ja, läsberätta blir det väl ifrån Johannes evangeliet 13. Där står det om det. Det är bara Johannes som har med det här. Det står att Jesus tar av sig sin mantel, hänger på sig en linnehandduk och så tvättar han lärjungarnas fötter. Och vad gör han när han tvättar dem? Jo, han går ner på knä, för det var han tvungen att göra, för att de låg till bords. Och han kanske nästan kröp omkring där, Jesus mästaren, och så tvättar han fötterna. Och så kommer han till Petrus. Petrus som är den här lite kaxige, spontane som jag älskar så mycket hos. Och så säger han: men Jesus, inte ska du tvätta mina fötter. Då säger Jesus, vad jag gör nu, det förstår du inte. Men du kommer att förstå det en annan gång. Längre fram kommer du förstå det. Petrus säger, nej Jesus, aldrig någonsin ska du få tvätta mina fötter. Vad säger Jesus då? Jo, om inte jag tvättar dig så har du ingen del i mig, säger han. Och då vänder Petrus och så blir han där, men Jesus, inte bara fötterna då utan händerna och huvudet också. Jag kan riktigt se Petrus där ivrig och så, jag vill ha mer, tvätta mig mer. Men då säger Jesus, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Dock inte alla, och så syftar han på Judas som ska förråda honom. Men här stannar vi vid det. Att den som har badat behöver inte tvätta mer. Han är helt och hållet ren. När vi kommer till korset så blir vi helt och hållet rena, förlåtna. Jesus tar hand om allt. Både det vi har gjort och kommer att göra. Men vi lever i världen och vi vandrar genom livet. Och vi gör hela tiden saker som skadar relationen. Skadar vår gemenskap med Gud. Relationen till honom står fast. Men ibland så förorenas gemenskapen av lite smuts som billigt talar fastnar på våra fötter. Därför behöver vi be om rening och förlåtelse. Vi behöver inte bada en gång till, men vi behöver tvätta av oss lite varje dag. Det finns mycket som kan fastna. Men vi behöver komma och få den här reningen. Rena mig med elden från din ande, sjunger vi en sång. Vi behöver få be om det varenda dag. Och få leva i reningen. Jag har en bild som jag gärna delar. Som jag själv har tänkt väldigt mycket på. Och jag tänker på den särskilt på somrarna. När vi är på västkusten och det salta vattnet, där finns det ju snäckor. Och snäckorna sitter på klipporna och de sitter rätt så hårt. Och man kan se hur vattnet guppar lite på klippan där, men snäckorna sitter kvar. Men så har jag varit med om när det blåser riktigt, riktigt mycket, för det gör det ju ofta, blåser det i alla fall när vi är på semester, så blåser det mycket och så kommer det en kraftig våg. Och då kan de här snäckorna ibland trilla ner i vattnet. Det är rätt fascinerande att se detta. Men då tänker jag mig så här. Få en riktigt kraftig våg av Jesu blod. Så kan det som sitter fast på insidan få sköljas bort. Vi får leva i den reningen. Jesu blod som sköljer bort vårt inre. Nåden att få lämna allt vid Golgata. Det onda har inte makten i våra liv. Men den onde vill intala oss det. Att vi inte kan förlåta varandra. Att vi inte kan förlåta den som har gjort oss någonting. Att vi inte kan förlåta oss själva också. Men genom nåden, genom det Jesus har gjort, Golgata, så kan vi också få nåden och förlåta andra. Vi får leva vid korset varje dag. Ja, snart går jag ner för laddningar. Befrielse. Jag har många gånger predikat över kristen tro, börda eller befrielse. Och en del kan ju tänka sig, men varför behöver du nämna ordet börda överhuvudtaget? Det är klart att det är befrielse. Och det är det ju, för Jesus säger, lämna era bördor till mig. Han är befriaren som vill befria oss från syndens makt. Vi ska inte lägga upp oss på massa bördor. Men en del får för sig att det är en börda att vara kristen. Och tyvärr har en del upplevt det också. Att det är tunga ord som läggs på en. Tänk vilket missförstånd. När det är att vi ska lägga av det till honom. Han är befriaren. de här reglerna som vi har, mycket människors påfund. För jag tror att mycket blir när vi kommer till honom och han befriar oss. Ja, då är det mycket som ramlar av ändå, utav gamla beteende. Sen har vi kärleken. Jesu kärlek är utgjuten över oss. I Johannes 3:16 så står det att Gud älskade världen så mycket att han sände Jesus till oss för att rädda den. Men så står det också i 17:e versen att Jesus kom inte för att döma världen utan för att rädda oss. O, vilken kärlek underbar sann är också en påsksång vi sjunger. Aldrig har någon älskat som han. Ja, han har älskat först. Men sen ger han oss också någon att älska. För han säger också så här i Johannes 15:12. Och det är också väldigt viktigt. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och så ska vi göra som han. Vi ska älska som han. Han är det största föredömet. Men jag var inne på när han tvättade lärjungarnas fötter. Och då säger han också så här i en vers där. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Ja, vad hans förebild, att den får genomsyra oss. Vad kan kärleken åstadkomma? Den här gränslösa kärleken. Ja, den kan åstadkomma så otroligt mycket. Och vi får ta emot det han gjorde. Och vi ska också strax få påminnas om det i nattvarden. Nattvarden som han instiftade den här sista kvällen tillsammans med lärjungarna. Då han sa att den ska vi fortsätta med tills dess att han kommer tillbaka. På nytt får vi ta emot ifrån honom. Ja, korset, nyckeln till räddningen, till frälsningen. Amen. Tack Jesus för ditt ord. Tack Herre för det du har gjort. Tack för att korset är nyckeln till räddningen, till frälsningen. Tack för att vi får ta emot det. Tack för att du är med oss resten av den här stunden. När vi får minnas det genom att ta emot brödet och vinet. Din kropp och ditt blod. Tack för att du är med oss. I Jesu namn. Amen.